Jag vet inte hur du känner dig just nu. Men om jag går till mig själv så får jag konstatera att jag nog aldrig har varit så trött som jag är just nu. Under mina snart 5 år som pastor i Johanneskyrkan. Och detta trots att antalet samlingar har dragits ner radikalt. Och tillvaron i stort har följt ungefär samma mönster. Det har varit färre samlingar, färre aktiviteter, färre av mycket. Visst, det har funnits mer i min tillvaro under den här våren som på olika sätt har gjort den här terminen annorlunda. Att jag sedan nyår återgick till min tjänst på Liljeholmens folkhögskola igen. Och därmed delar min tid och min uppmärksamhet mellan 2 arbetsplatser. Liksom att vi har flyttat och att övriga familjen i detta passade på att vara sjuka i princip hela tiden. Och annat som också har hänt som sammantaget säkerligen har bidragit till den trötthet som jag och som vi som familj känner just nu. Men det finns ett ord som har återkommit under den här våren och det är ordet förändring. För oss som familj, men jag tänker för hela vårt samhälle, ja i världen i stort. Kan man säga. Vi ställer inte in. Vi ställer om. Hur många gånger har vi inte hört detta uttalas de senaste månaderna? Med en varierande grad av hurtighet. Vi ställer inte in. Vi ställer om. Men hur påverkas vi egentligen av förändringar? Svaret varierar självklart både för olika personer och för olika situationer. Vissa av oss har, eller åtminstone tror oss ha, ett större behov av förändring. Och i vissa fall är förändring det enda rätta. Absolut. Som regel måste vi ändå konstatera att samlad erfarenhet har visat att större förändringar kräver en hel del av oss. Att det tar energi att vänja sig när tillvaron förändras. Det sägs exempelvis att det tar flera månader. För hjärnan att vänja sig bara efter en flytt. Samma sak när det gäller omorganisation. Nya arbetsuppgifter. Nya kollegor. Där ständiga förändringar gör att hjärnan aldrig får tid att vila och återhämta sig. Särskilt ansträngande blir det om både arbete och fritid präglas av stora förändringar. Kanske att du kan känna igen dig i detta. Med tanke på att större förändringar kräver energi. Kanske det inte är så konstigt om vi känner oss trötta just nu. Det är rent av något djupt mänskligt. Detta att känna trötthet. Där kroppen talar om att den behöver tid. För vila och för återhämtning. Än mer så i tider av förändring. Det som är helt avgörande är att det finns vanor och rutiner att falla tillbaka på. Och det handlar ytterst sällan om några storslagna saker. Det handlar om så grundläggande behov som att äta, sova och att röra på sig. Men också om sånt som förmår att väcka liv, att väcka lust i trötta kroppar. Som Per Jonsson, psykolog och docent vid Lunds universitet, uttryckte det för några år sedan. Väldigt konkret. Det kan vara att läsa en bok. Gå på bio. Eller prova en ny restaurang. Eller träffa andra människor. Samtalet vid ett middagsbord är den bästa formen av träning för hjärnan. Ni hör, läsa en bok, gå på bio, prova en ny restaurang, träffa andra människor. Exempel på vanor och rutiner som hjälper oss i tider av förändring. Sagt av en docent i klinisk psykologi. Långt före att coronapandemin drabbade oss, ska tilläggas. För bortsett från att läsa en bok. Har den här våren tvingat oss att göra avkall på eller åtminstone begränsa merparten av de exempel som Per Jonsson räknade upp. kanske inte så konstigt då. Om vi känner oss trötta. När vanor och rutiner också är utsatta för förändring. Under senare delen av den här märkliga våren, präglad av förändringar, har vi predikat utifrån första Johannesbrevet. Jag vet inte om du har orkat lyssna eller titta och följa den här predikoserien. Jag kan förstå om du inte har gjort det. Inspelade gudstjänster är verkligen inte detsamma som levande gudstjänster. Men även som kyrka och som enskilda finns behov av vanor och rutiner att falla tillbaka på också när det gäller vår tro. Och hör mig rätt. Tröttheten som vi kan känna är djupt mänsklig. Det är när denna trötthet gör att vi förlorar de goda vanorna, de goda rutinerna som vi gör rätt i att vara på vår vakt. Idag har vi kommit fram till det sista kapitlet där Johannes summerar det han har velat säga till sina älskade vänner, sina barn som han skriver. Det är en snårig text. En text som under stor del av mina förberedelser var lite som en mussla som inte låter sig öppnas. Men som till sist ändå lät mig ana tillräckligt mycket av en rikedom större än den här världen ger. Att vi är värda så mycket mer, som Thomas Andersson vi har uttryckt det. En text som visar på det helt avgörande i att behålla sanna perspektiv på tillvaron i tider av förändring. Jag vill därför helt kort göra tre nedslag i dagens text. Tre nedslag som kan sammanfattas i orden: var på er vakt. Sök er nära Jesus. Låt hans hjärta slå i er. Var på er vakt. Sök er nära Jesus. Låt hans hjärta slå i er. Det första nedslaget är det sista som Johannes skriver. Det som avslutar hela brevet. Det som i någon mening skulle kunna tolkas som hans sändningsord. Han skriver så här: mina barn, var på er vakt mot avgudar. Var på er vakt mot avgudar, skriver Johannes. Sen slutar brevet. Avgudar handlar i grunden om allt sånt som gör livet mindre mänskligt. Som begränsar livet på ett negativt, hämmande sätt. Som får perspektiven att krympa. Upprinnelsen till den splittring som hade drabbat Johannes vänner, Johannes mottagare av brevet, var att några hade tonat ner eller helt enkelt förnekat Jesu mänsklighet. Ett mönster som har återkommit genom hela den kristna kyrkans historia. Alltid med följden att livet här och nu mer framstår som ett hinder. Som att vår mänsklighet skulle vara ett problem som vi helst borde befrias ifrån. Mot detta skriver alltså Johannes: mina barn, var på er vakt mot allt sånt som vill göra livet mindre mänskligt. Allt sånt som vill skymma livets skönhet. Var på er vakt. Låt inte förändringarna krympa era perspektiv. Det andra nedslaget gör vi några meningar tidigare i texten. Om det första nedslaget visade på vikten av att vara på sin vakt, så visar Johannes här på alternativet när han understryker att den som har Guds son har livet. En märklig formulering kan jag tycka. Att ha hans son. Som att vi skulle kunna förfoga över Jesus. Att han skulle vara ett medel där målet är vårt eget självförverkligande. Men det är inte vad Johannes menar. Nej, att ha hans son är detsamma som att säga att den som har nära gemenskap med Jesus har livet. För det är i nära gemenskap med Jesus som livet blir synligt. Det är i nära gemenskap med honom som perspektiven förmår att återfå sina rätta proportioner. Det är denna spik som Johannes har hamrat på genom hela första Johannesbrevet. Livet har blivit synligt i och genom Jesus. Och precis som samtalet vid ett middagsbord är den bästa formen av träning för hjärnan, så är den nära gemenskapen med Jesus det bästa sättet att värna livet som helhet. Att bejaka vår egen mänsklighet. Sök er därför nära Jesus. Låt hans närvaro hjälpa er att återfå de sanna perspektiven i tider av förändringar. Var på er vakt. Sök er nära Jesus. Det tredje nedslaget handlar om hur denna erfarenhet får konturer. Ett nedslag vi gör i kapitlets inledning. Där Johannes skriver så här. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Vad är det Johannes säger här? Jo, det han säger är att om vi älskar den som har skapat oss, då kommer vi också att älska dem som han har skapat. Och när vi lär oss att älska dem som han har skapat, kommer vi så mycket mer att älska den som har skapat dem. Det är vad Johannes skriver. Till en församling. Där relationer hade gått sönder. Där de hade brustit i kärleken till Gud och till sin nästa. Där förändringar hade gjort att livet hade fått sig en törn. Och perspektiven på tillvaron riskerat att grumlas. I detta vädjar den åldrade Johannes till sina älskade vänner. Till sina älskade barn. Här är det som ni kan falla tillbaka på. Här finns vanor, rutiner som förmår att besegra världen för att livet inte ska förminskas eller skymmas. Låt hans hjärta slå i er. Låt honom leda er genom tider av förändringar. Tillsammans. För det är Jesus som har besegrat världen, skriver Johannes. Det är han som förmår att avslöja det som vill göra livet mindre mänskligt. Som riskerar att skymma livets skönhet. Det är han som är vårt hopp. Det är han som är vår tro, vår frihet. Han är den enda som helt förmår att besegra de avgudar som vill förminska tillvaron. Krympa perspektiven. Han som är den nya mänskligheten som förenar det sant mänskliga med det sant gudomliga. Det är han som bevarar oss, skriver han i den 18:e versen. Det är han som ger oss förstånd så att vi kan känna igen honom. För det är han som är livet. Och när vi nu sänds in i sommaren, efter en vår präglad av förändringar, fortfarande med ovisshet om hur framtiden kommer att utveckla sig, får vi göra det med förvissningen om att Jesus redan har gått före. Att han väntar oss och att han välkomnar oss in i sommaren för att skänka oss vila. Och för att lära oss att bejaka det som gör livet mer mänskligt. Sånt som vill uppenbara livets skönhet för oss. För att bjuda in oss till närmare gemenskap med sig själv och med varandra. Och för att visa oss den nya mänskligheten som lär oss att älska den som har skapat oss. Liksom vi lär oss att älska dem som han har skapat. För när vi lär oss att älska dem som han har skapat, kommer vi så mycket mer att älska den som har skapat dem. Som har skapat oss. Så när vi nu sänds in i sommaren, bär med er detta. Var på er vakt. Sök er nära Jesus. Låt hans hjärta slå i er. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.